Igår var det ju samling här och vi tog ju upp lite saker. Bland annat så nämnde jag 4 pusselbitar. Jag bara går igenom det här snabbt, ni får höra sen. Israel ska förskingras över hela jorden och det skedde år 70. Israel ska upprättas som nation igen och det hade du 48. Israel ska åter besitta Jerusalem. Det hände 1967. Alltså från 1948 till den sista basunens ljud som du kan läsa om i Uppenbarelseboken 10, vers 6-7. Stämmer exakt med vad Jesus själv talar om för oss om fikonträdet när han säger att se på fikonträdet och alla andra träd. Alltså se på Israel och hedningarna. Utvecklingen där. Och då tog jag upp att hedning ur ett hebreiskt sätt att se, det är ju ganska fientligt, för hedningarna är ju fientliga, alltså mot förbundsfolket, va? Så att det står som i en negativ klang där. Vi tog också upp att kvartetten mycket väl kan vara det vid början på det vilddjur som står nämnt om i Uppenbarelseboken. Vi kom fram väl var jag på mycket märkliga sätt. Vi sökte Herren från och kom till samma slutsats från två håll. Så vi varit väldigt förvånade när vi fick se det. Alltså. Kvartetten tog vi upp. Och de samlades då första gången i Annapolis 20 november 2007. Samtidigt som de väldiga bränderna var i Kalifornien. Som ni kanske har hört om. Och samtidigt så kom ju den här himlakroppen in, kometen Holmes 17b, som är den största objekt som har synts på våran galax. Det är häftigt, va? För större tecken kan ju Gud inte ge. Och det var ju första gången som man tog fram vägkartan för fred, alltså officiellt. Man har ju snackat om det här, men nu var det öppet så man hade en fredskonferens. Och nu pratar man om att man skulle dela Israel. Och det säger ju Jesus själv att det ska hända sådana saker. Och vi tog upp det här med tecknet då. Och Petrus, han bekräftar ju själv i sin pingstpredikan att det ska ske ett tecken i himlen. Han säger ju så här att jag ska låta under och tecken synas på himlen, Apostlagärningarna 2:19. Och tecken på jorden, blod, eld och rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och härliga. Och ni vet, när Jesus föddes så kan man räkna ut det, att det var mycket troligt på lövedöktiden, och då var det ju tecken i himlen. Och det är därför de vise männen kom. Och när han dör ju på påsken, och ni vet ni vad som hände, va? Solen vändes i mörker, va? Och det här bekräftar Petrus i sin pingstpredikan, det glömmer vi bort. Han bekräftar att det har skett en gång, men det kommer att ske ännu fler gånger. Så vi ska hålla ögon och öron öppnade på det som händer i vår tid, så att säga. Och stämma av med nu det som händer i världen och så här. Och nu ska vi se om vi har tolkat de här pusselbitarna rätt. För det står att då ska Gud ge tecken om så är fallet. Kom ihåg påsk och lövedöktid. Det är ganska bra att komma ihåg. Vi ska se om Gud har några tecken på gång och visa där. Och ska jag slå upp en bok här som jag har. När vi är ute och har de här föreläsningarna om ändens tid, då kör vi med en sån här kanon på väggen så ni får alla bilder och så också. Och då sitter det en snubbe där som heter Mark Biltz. Han kom på en sak. Han var inne på en hemsida, NASAs hemsida. Ni vet, solen och månen, va? De är ju satta på himlen för att visa tider och stunder och så, va? Och han kanske, jag vet inte, men antagligen var han ju ledd av Herren. För det här skulle ju fram till Guds folk. Och han såg att det fanns ett speciellt mönster när de här 4 stycken månförmörkelser i rad är ganska unikt. Och de kallar NASA för tetrader. Och när man tittar på den gregorianska kalendern, alltså våran romerska så att säga, vad då? Ja, då ser man inte så mycket. Men om man går till den, nu får jag säga, bibliska kalendern då, som är judarnas kalender. Man firar ju alltså efter Bibelns högtider och så. Och då stämde de här ganska väl in. Och det var just på lövhyddohögtid och påsk. Och det är bara det ganska märkligt. De Det var ju de tecknen som hände då redan när Jesus alltså NASA kallar det här fenomenet, för det är ett fenomen när det kommer alltså fyra fulla solförmörkelser i rad utan någon partiell emellan för en tetrad. Och att det skulle bli sådana på Israels festdagar är ju ganska ovanligt. Det hände 1492, vet vi, är en väldigt viktig dag i judisk historia, för då kastas man ut ur Spanien den 9 av till och med. Och då börjar de här att visa sig. Det kom en tetrad på Israels högtidsdagar då, 1492 och 1493. Och vad skulle de göra? Jo, de skulle bekräfta att Gud handlar med sitt folk. Att Guds rådslut sker. 1948 var ju en bra pusselbit, och skulle Israel få sitt land. Det blev en nation. Och det kommer en tetrad 1949 och 1950. Häftigt, va? Gud själv bekräftar sitt eget ord. 1967 i juni så intar man ju Jerusalem. Vad tror ni händer 68-69? Det dyker upp en tetrad på himlen. Ytterligare ett bevis på Guds trofasthet. Alltså, fattar vi hur stor Gud är, va? Han har ju liksom satt det här i snurr liksom när han skapar allt. Och sen låter han liksom världskändelsen och det bara liksom tajma. Det är därför han säger, det är Jesaja 40 han säger, Jakob, titta upp på himlen, vem är det som har skapat allt detta? Tror du att du är borta från din väg ungefär? Han som för fram den där skaran i numrerade hopar, han har inte övergivit dig. Så kanske man trodde efter 45 när man kom ut ur Hitlers läger och det var inte många kvar. Men så fick man sitt land. Sen kunde man titta upp på himlen, för då kom den till trav. Guds trofasthet. Han håller vad han lovar. Makalös Herren. Om vi då ska titta nu framåt här, så kommer det nästa gång det blir en tetrad. Nu säger jag inte ska hända saker, utan jag vill bara att vi ska hålla ögon och öron öppna, för det kommer en snart. 2014-2015 dyker upp en tetrad till. Och ni som har ögonen öppna vad som händer i Mellanöstern just nu vet att det är väldigt rörigt, och det kan smälla precis när som helst faktiskt. Det är som en krutdurk som ligger och laddar, va? Då kommer det en sån här tetrad igen. Och det har alltid hänt något så fort det har hänt en tetrad. Alltså. Då kommer det en 2014, Nissan 16, alltså det är påsk, 15 april. Oktober 2014, Tishri 15, lövhydd och högtid. Sen kommer det en 2015 kommer det en på påsken, april 4, Nissan 16. Sen kommer det alltså en på hösten igen, september 28, 2015, Tishri 16 på lövhydde högtid. Ni fattar, va, att han har kontroll på det som händer. Frågan är ju liksom vad som ska ske, det vet vi inte. Jag tror att det kommer att hända något snart. Och jag tänkte på han som ska dyka fram nu, och han som ska fixa fred och allt det här, va. Han kommer ju att bli ganska ärad i världen om han lyckas lösa detta. För jag menar, detta, det går ju bara inte att lösa, vet du. Men det är ändå så kommer det att bli en falsk fred där nere. Vi får se vem det är som dyker fram. 2014, troligen avslutar, beror på hur man räknar, men det avslutar en sjuårig sabbatsvecka. Det är ganska intressant för de som räknar Daniels 70:e årsveckor och håller på och så här. Jag har lagt av med det, för jag tycker inte man kommer någonstans. Det funkar inte med mina pusselbitar, så därför har jag lagt undan det där. Det hör till himlen, man får ta det sen. 2015 verkar vara ett jubelår. Det är också intressant. Alltså kom tetraderna och bekräftade att Israel fick sitt land och att Jerusalem var intaget 48 och 67. 49 och 50 kom första tetraden, och 68 och 69 kom den andra. Och nu finns det ju tecken i solen också. Och jag tror att det handlar om att Gud samlar hedningarna emot Israel. Ni kommer ihåg vad det var i Sefania bok. Vi läste det igår. Då var det så här att detta är mitt rådslut, så Herren. Jag ska samla nationer, står det, emot Israel. Vänta på mig, säger Herren, på den dag jag står upp för att ta byte. Till detta är mitt rådslut. Jag ska förena folk och samla kungariken. Och det läste vi igår att det betyder att jag ska samla huvuden och horn. För det är en symbolisk bild på det. Huvuden och horn. Och det vet vi i Uppenbarelseboken 13. Det som avslutar den här tidsåldern. Nu har du ett vilddjur med huvuden och horn. Det tog vi också upp där. Det kommer alltså solförmörkelser också fram igenom här. Är det någon som vet vad som hände 1 augusti 2008? Finanskrisen startar. Samma dag blir det en total solförmörkelse. Och när det blir ekonomisk kris, då blir människan orolig. Och det här måste vi lösa. Och Elvor tog upp igår de fyra vindarna som drog över jorden. Och upp kommer människans lösning. Ett vilddjur som ska försöka hjälpa oss. Och så. Men det vilddjuret är inte från Gud. Och det märkligaste är att dagen, eller året efter, blir det en total solförmörkelse 22 juli. 2010 total solförmörkelse 11 juli. Alla dessa solförmörkelser skedde den första i månaden av. Och för en jude innebär det alltså dom. Judarna fastar och ber, vet du, av första till tionde. De kallar de här dagarna för de fruktansvärda dagarna. Och det märkligaste är att det inte är slut här, utan det fortsätter. Har vi sett en förändring emot Israel sedan 2008? Har vi sett en rörelse som kallas för Wall Street-rörelsen, eller vad heter det? Conquer-rörelsen över hela jorden? Har ni sett antisemitismen vakna? Och vad betydde solförmörkelsen och vad var det tecken på? Gud vänder hedningarna mot Israel. Och det kan du se i det profetiska ordet i Jeremia 16 också. Ty se, jag sänder bud på fiskare, står det där. Och det är vanilister, va, eller hur? Vi är fiskare. Men så står det om jägare också. Det är ju antisemitism, är ju jägare. Så nu börjar alltså judar i allt större antal flytta till och med ifrån det trygga USA. Man vågar inte vara kvar. Jerry Golden, en som ni kan se på våran sida, det finns en länk till honom. Han är ju profet och får en del väldigt häftiga grejer. Han fick ju att det kommer att, för många, många år sedan fick han att antisemitismen kommer att blomma upp. Och en jude kommer inte ens att gå trygg, alltså, i sådana städer som London och Paris. Det har uppfyllts, va? Punkt och pricka. Det här var alltså redan på 80-talet någon gång. Och vid Runes hörna har jag skrivit också. Han, Rune, du kan vinka, Rune. Hans, om ni läser Runes hörna på våran sida, så han är expert på det här med de här tecknen och allt vad som händer. Ni kan fråga honom om sådana här grejer. Han kan det. Så var vi ju inne igår och nämnde också att alla de här krigen. Var, David Wilkerson predikar ju en predikan efter det här med Twin Towers hade fallit. Tornen har fallit, men har vi fattat budskapet? Tornen har fallit, men har vi fattat budskapet? Ja, med den här hjälpen, vi har tagit upp de här punkterna, så har vi fattat budskapet. Vi har ju facit i hand. Vad hände efter det? Jo, hela världen samlades under en flagg. Eller hur? Så målar man upp ett väldigt hot där nere i Irak, att de hade massa vapen, så nu måste vi samlas här i hela världen, för de är livsfarliga. Och en del tidningar skrev till och med att de skulle, ja, undrar om USA har en chans emot dem, för de här är livsfarliga. Ni fattar väl att det var fake. Det var uppskrivet, uppblåst. De mosade ju sönder Irak på några dagar. Sköt dem i sank. De hittade ju inte ett vapen. Nej, men den nya världsordningen är på gång. Hela världen. En armé under en flagg. Och det står i Uppenbarelseboken. Vilddjuret. Vem kan strida mot det? Ja, de var väl nere i Libyen också. Hade någon no-fly zone. Vad hjälpte de där? Och snart kommer de också kanske hjälpa Syrien. Eller? Alltså de som gör uppror i Syrien menar jag nu. Och det kommer ju att bädda för en sak, va? Fred, va? För de säger att Syrien, Israel, freden är nyckeln till resten. Har de sagt i många år. Jag tror inte det är en slump någonting som händer där nere. Men det finns en som har fullständig kontroll på allt som sker. Och det är jag väldigt glad för. Den gode herden. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, till din käpp och din stav, de tröstar mig. Det säger en som har upplevt lite. Han har upplevt den där förr. Nu ska vi titta på en annan. Jag sa att man ska samla huvuden och horn. Jag ska hitta en bilaga här till Hesekiel 38-39. Hesekiel 38-39 är ju en makalös profetia egentligen. Och det var inte länge sedan jag såg här i ordet. Alltså vi går ju in i den hebreiska texten och slår upp orden. Och så liksom tittar vi på kommentarer, vad de betyder och vad de inte kan betyda. Och så får man se liksom, ja, i stort sett betydelsen eller den bildliga av det här ordet. Och det här var spännande att läsa. Jag tänker judar då som kan det här språket och läser särskilt den här profetian alltså. Där står om ett horn som ska samlas i ändens tid. En man längst upp i norr i landet Ryssland. För det ligger precis längst upp i norr. Och nu har man till och med intagit Nordpolen med sina arméer. Och ligger och bevakar med bombplan och allt längst upp i norr. Så nu är det bokstavligen. Och man säger att Nordpolen är vårat för kontinentalsocken går här. Säger Ryssland. Och man är beredd att starta krig till och med för att man ska ha Nordpolen. Och vi som kan det profetiska ordet, vi förstår ju att det där låter ju Gud ske nu bara för att landet längst uppe i norr. Ja. Det handlar om Hesekiel 38:1. Herrens ord, eller Herrens rådslut, kom till mig. Han sa, du människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot storfursten över Rosh Meshek Tubal. Och profetera mot honom. Du kan stryka det står Rosh där. För att det står försten är samma ord. Utan det ska stå som det står på engelska här. Son of man, set thy face against Gog in the land of Magog. The chief prince, Rosh, huvudet över Meshek och Tubal. Och de som studerar profetia säger att dessa två symboliserar två städer, kan ni gissa vilka? Moskva och Tobolsk. Säger många profetietolkare att det är de områdena som det gäller. Så säger Herren, se jag emot dig du Gog, du storförste eller huvudet över Rosh, Meshek och Tubal. Jag ska föra dig omkring och sätta krokar i dina käftar. Jag ska föra dig ut med hela din här, hästar, ryttare, alla klädda i full rustning. En enorm skara beväpnade med stora och små sköldar. Alla med svärd i hand. Sen kommer något spännande här. Perser ska vara med dem. Någon som kan något om Irans gamla historia vet att Persien är Iran. Ryssland ska ha ett förbund med Iran. Har man det? Mycket starkt förbund med Iran. Sen hoppar vi över de andra länderna. Men det handlar alltså om norra Afrika. Till exempel Libyen. Putt. Där har det ju nyss varit uppror också. Rent va? Och då kan man fråga sig då. Vilken tid gäller detta? Jo, det måste ju gälla från 1948 till basunens ljud. För det står sedan att Israel är hopsamlat från alla folk. Och sen står det att Israel ska ha hittat oerhörda rikedomar. Ja, är det inte märkligt att man har hittat mer gasfyndigheter och man är hundra på att den sista gasfyndigheten så har man gått om Saudiarabien i fyndighet. Utanför Haifa i de enorma gasfält. Och jag säger bara halleluja, vilken Gud vi har. Va? Just nu, just tajmat nu hittar man detta. Och det retar gallfeber på folken här runt omkring. Och särskilt på ryssarna också, för de är där och håller på, ni vet. Och det ska ske, det här anfallet då. Det ska ske när Israel lever i en garanterad fred. Ska det ske. Och då finns det lite uppgifter där som talar om för oss att vi kommer att få se ett fredsförbund. Jag kommer snart att ta upp, jag har en bilaga till, kvartettens fredsplan i två steg. Så ska ni få se hur exakt den stämmer. Hur exakt där man säger nu att vi tar inte Jerusalemfrågan nu, vi skjuter den i framtiden. Nu tar vi Västbanken och ger den till palestinierna. Steg ett. Fredsplan, steg ett. Sen tar vi... Och sen sätter vi ett datum för när vi ska dela Jerusalem. Fredsplan steg 2 kommer ni att få se. Och det är inte, detta är vedermödan, alltså steg 2. Och då ser vi då att Israel lever i garanterad fred utan vare sig bommar eller portar. Bara för en månad sen så säger Abbas, palestiniernas ledare, att får vi Västbanken så ska vi absolut inte ha några barrikader där. Nej, det kommer du inte heller att ha, för det säger Bibeln att ni inte ska ha. Det är ju häftigt, va? Varför skulle det stå där? Jo, därför att de kommer att riva dem, är klart, och ersätta dem med säkerhet, står det ju. Internationella trupper, med andra ord. Inget annat skulle ju kunna funka. Vilddjurets trupper. Ryssland ska sluta förbund med Iran, och så ska ni titta på ett annat tecken, och det är Ryssland ska märkbart upprusta, och det vet vi. Han köpte nyss 600 MiG-stridsplan, och nu börjar man till och med prata här i Sverige och i andra länder att man börjar frukta Ryssland. Vad är det de håller på med? Man rustar för mycket, om ni är med, va? Det är inte försvar, det är attack. Rustning alltså. Och det är den tidsperiod det här handlar om som avslutar denna tidsålder. Står det i profetiska ordet där. Men nu kommer det en profetia där jag tror att Gog är Mr. Putin. För att det står så här, det är makalöst, det exakt det profetiska ordet. Det står nämligen så här, där det står på svenska, jag ska föra dig omkring och sätta krokar i dina käftar. Så står det så här att du ska en gång ha varit ledare, avträtt på din, från din position, men återigen gått in till den punkt där du kom ifrån. För ordet shov på hebreiska, eller shova, det betyder en rörelse åter till utgångspunkten. Och nu ska ni få se det ordet på ett annat ställe där det används exakt om Israels förskingring och tillbakagång till sitt eget land. Och används 77-25 i Strongs shov. Exempel, första Mosebok 15-13. Och Herren sa till Abraham, det ska du veta att dina efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Där ska de bli slavar och man ska förtrycka dem i 400 år. Men det folk som gör dem till slavar ska jag döma. Sedan ska de dra ut med stora ägodelar. Men du själv ska gå till dina fäder i frid och bli begravd vid hög ålder. I fjärde släktledet ska de återvända hit. En rörelse tillbaka till utgångspunkten. Så detta talar om för oss att president Putin är en väldigt het potatis i det profetiska ordet. Men samtidigt så tycker jag ju liksom Gud blir så mäktig alltså. Han vet ju allt. Allt alltså. Och då vänder vi på bladet och då hittar vi kvartettens fredsplan. Se bilaga. Och då håller det här. Joels bok, 3:e kapitel, vers 1. Ty se, i de dagarna och på den tiden när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap skall jag samla alla hedna folk, huvuden och horn. Och jag ska föra dem ner till Josafats dal. Där ska jag hålla dom över dem för mitt folk, mitt arvedel Israels skull, som de har förskingrat bland hedna folken. De har delat mitt land. När det här anfallet kommer så är Israel alltså redan delat. Är ni med? Man kan ju inte, det står att de har redan delat landet. Vad är det de då är ute efter? Fredsplan steg 2. Fredsplan steg 1 genom Västbanken. Fredsplan steg 2 Jerusalem. Okej. Okay. Eftersom det står ty här måste du backa till kapitel 2 och läsa några verser. Och då blir det helt klart att attacken på Jerusalem är det sista som sker. Vedermödan och Herrens dag. Joel 2:30 är ju versen innan då. Så nu måste du gå till eftersom det står ty. Och jag ska låta tecken synas på himlen och på jorden, blod, eld och rökmoln. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer. Den stora och fruktansvärda. Ser ni här att anfallet på Jerusalem är Herrens dag? Ser ni här? Och på den dagen, ska vi titta på sen, ska Herren stiga ner och sätta sina fötter på Oljeberget. Det blir härligt. Delningen av landet kommer alltså före Herrens dag. Och vi pratade lite om det igår, men då fattar vi en sak. Och det är när det står i första Thessalonikerbrevet, står det bäst det säga fred och ingen fara. Peace plan steg 1 kommer först. Kommer katastrofen över dem. Peace plan steg 2. Första test 5:2. Ni vet själva nogsamt att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Allt står väl till, bäst det säga, allt står väl till och ingen fara är på färde. Då kommer plötsligt fördärv. Så som födslovåndan över en havande kvinna. Och det ska förvisso inte kunna fly undan. Men ni kära bröder och systrar lever inte i mörkret. Så den dagen kan komma över er som en tjuv. Märker ni grejen här? Och det är att lever man i mörkret så kan den här dagen komma över en som en tjuv. Så står de i sekel då. I sekel om ryssarna här då. Efter lång tid ska du kallas i tjänst i kommande år. Där står det Asharit Chane. Det betyder den avslutande löpande tiden. Det är liksom inget snack om att det här avslutar hela världshistorien. Du ska få tåga in i ett land som har fått ro efter svärdet. De som bor där har samlats från många folk upp till Israels berg som så länge låg öde. Ja, från 70 till 48. De har förts ut från folken. Nu bor alla där i trygghet enligt peace plan steg 1. Kommer tvåan här. Hesekiel 38:18. Men på den dag då Gog kommer över Israels land, säger Herren, då ska jag släppa lös min vrede. Och det pratar ju Paulus också om, att vi ska slippa vreden. Vi lever ju i ljuset. Så vi ska se till så vi har rent mjöl i påsen och inte lever i mörkret, med andra ord. Hesekiel 38:19. I min nitälskan och min vredes eld försäkrar jag, på den dagen ska det bli en stor jordbävning i Israels land. Det tog 11 år upp igår. Du kan resa på det 11 år och tala om när det var. I alla fall är det 7:e basunen kommer en jättejordbävning och 6:e inseglet kommer en annan. Och 7:e vredeskålen, samma jordbävning. Så därför förstår man ju att uppenbarelseboken kan aldrig läsas uppifrån så att säga, och sen till slutet, för ordningen stämmer inte. Det hade det varit ganska lätt om det gjorde det, men det gör inte det. Och sen Hesekiel 39:8 bara för att understryka att det här är Herrens dag. Se, det kommer, ja, det ska ske, säger Herren, Herren. Detta är den dag jag har talat om. Och det är Herrens dag, med andra ord. Nu säger man ju så här att man förstår att Jerusalem, det rår vi inte på. Det skjuter vi. Så nu säger man så här, de håller fortfarande fast vid sin peace plan. Det innebär att Israel ska gå tillbaka till 67 års gränser. Och man ska överlämna Västbanken då med lite områden. Det är lite tjaf som vissa bosättningar. Men det kommer man att komma överens om så småningom då. Att lämna över Västbanken så att de får, ja, får sin palestinska stat. Men Jerusalem då, den är ju liksom lite för het potatis, va? Den skjuter vi senare. Då kan man kanske säga så här, va? Jag vet inte om det ligger någon logik i detta. Men om du tittar på profetiska ordet så finns det ju ett 7-årigt förbund nämns. Eller? Du vet. Kan det vara så att när det här förbundet sluts så är det 7 år tills Jerusalem ska vara överlämnat? Vi får se. Det är farligt att spekulera med tider och stunder, men håll det här i alla freden kommer ni i alla fall att få se. Då ska vi gå över till att läsa något intressant för att understryka att det är som jag säger. Ska vi läsa Zakaria 14:1. Och detta som de pratar om nu, det kallas för interim-avtal. Och det slår där på Google, ska ni få se. Interim, det är alltså man sätter fasta tidpunkter när olika saker ska ske. Nu ska vi gå till en intressant profetia. Och ni vet vad det handlar om, va? Det handlar om östra och västra Jerusalem. Det är det som är den heta potatisen. Östra och västra Jerusalem. Och när tidpunkten är inne och Israel inte överlåter Jerusalem, för man vill ju inte dela staden, va? Då ska ni få se vad som kommer att ske. Då gör man precis som man gjorde när man gick in i Irak, kommer man att göra med Israel. Hela världens arméer kommer att gå dit. Det står här, Zakaria 14:1. Ryssarna kommer att inleda slaget, tror jag. Det verkar så i alla fall. Zakaria 14:1. Vet du varför jag tror det här? Jo, för att om du läser i Hesekiel 38:39 så ska du få se att västmakterna redan är där. För de säger åt honom, vad har du här att göra? Vill du röva? Eller? Kommer det bli rena kaos här nere vid den här tiden. Men det står så här, se Herrens dag kommer. Kommer den här dagen igen. Och det betyder tidsperiod på hebreiska. Inte 24 timmar, det betyder tidsperiod. Det kan vara ett år, det kan vara 3 månader, det kan vara en dag också. Jom, tidsperiod. Då ska man dela bytet bland er, ty jag ska samla alla hedna folk till strid mot Jerusalem. Och då skriver du med din penna, peace plan steg 2. Får vi se hur många år det är emellan där. Staden kommer att intas, husen plundras, kvinnor våldtas. Sen står det något intressant. Halva staden ska föras bort i fångenskap. Östra Jerusalem, med andra ord. Eller? Det är precis det de bråkar om. Här har du vedermödans start. Men återstoden ska inte bli utrotad, västra Jerusalem. Alla judar som tillhör och är på östra sidan kommer man att försöka att tvinga iväg. Och så står det då något mycket intressant. På den dagen, tidsperioden, skall han stå med sina fötter på Oljeberget mitt emot Jerusalem. Så kommer det tydligen en jordbävning, va? För Oljeberget spricker mitt i tur. Det är väl samma jordbävning som vi pratar om. Men bara för att understryka detta då med Herrens dag, att på den dagen kommer alltså Herren, alltså på den tidsperioden kommer han, ser du. Det börjar med ett slag och sen kommer han och sätter sina fötter på Oljeberget. Och då förstår, det är bra att läsa Bibeln som det står, för då får man svar på sina frågor. Man låter skrift få förklara skrift, då blir det enklare. Titta nu vad Thessalonikerna frågar. Första Thessalonikerbrevet handlar ju om Jesu tillkommelse, några rader och så. Men det var lite oklart, det där. Så man frågar en gång till, Paulus, kan du inte förklara det lite bättre, vad du menar? Och då får vi svaret här. För de kunde tydligen Sakaria 14. De visste att då kommer Herren och sätter sina fötter på Oljeberget. Och det här va. Och Herrens dag och här. Det ska bli bråk och det. Och då tar vi andra test 2. Där det står talas om den laglöse. Då står det så här. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst, parousia. När en konung befinner sig, kommer till sitt land. Eget land betyder det. Och hur vi ska samlas hos honom ber vi er bröder att inte plötsligt tappa fattningen och bli skrämda vare sig av någon ande eller något ord eller brev som påstås komma från oss som går ut på att Herrens dag har kommit eller börjat, sedan de kunde den här profetian. De visste att Herrens dag kommer att innebära strul, vedermöda, men på den dagen kommer Herren. Framgår ju klart att han kunde profetin. För Paulus hade förklarat samma vers Sakaria 14 som vi sitter och läser nu. Han kommer på den dagen. Och då när du läser det profetiska ordet så ser du alla de här pusselbitarna nu. Här har du två till om ändens tid. Du kan se den falska freden ganska tydligt. Peace, plan, steg 1. Vägkartan för fred, genomförande, punkt 1. Sen har vi några år. Fred och ingen fara. Och den som lyckas med det här, det kommer att bli en människa som kommer att upphöjas mycket, mycket högt. Han kallas antikrist. Intressant är ju att Daniel 9:26 talar om en furste från det kommande romarriket. Han ska komma av samma folk som förstörde templet, står det. Och nu vill jag läsa något för er från Aftonbladet den 21 i sjätte. Igår läste jag om att stenarna ropar. Yangtze Kiang-floden var illröd och jag talade om också vad jag tror det var tecknet på. Det ska ju vara tecken på jorden, blod, eld och rökmoln. Och här är alltså Aftonbladet 21 i sjätte. Det är tydligt att i Daniels bokens sjunde kapitel så skall ett vilddjur råda på jorden när Jesus kommer som ska ha 10 horn och 7 huvuden. Ska vi ta och kolla på om de här hornen möjligtvis kan komma ur EU. För EU har plötsligt fått en ny vision. Jag ska läsa ifrån Aftonbladet. Det här hornet som kommer upp ur de 10 står det i Daniels boken. Det är alltså antikrist, den här ledaren då sen som kommer att fixa fred och allt det här. Han ska tala hädiska ord mot den högste. Och han dyker också upp, precis samma ord står det i Uppenbarelseboken 13. Och han ska strida mot den högstes heliga folk. Vilka är det tror ni? Vi är nog några va? Han ska vara motståndare till Jesus. 10 tunga EU-länder vill stärka unionen med en gemensam armé och en EU-president. Ja, det här är alltså politiskt, en som har reagerat. Man tycker nu att EU börjar gå för långt, för ni kommer väl ihåg vad det var från början. Det skulle ju bara vara lite löst och lite lätt, och man skulle ju inte tvinga någon något, eller? Kommer ni ihåg i början på EU? Det var ju så lugnt. Ni behöver inte frukta Sverige. Nej då, det var ju ingen fara. Och titta, nu sitter vi i skräpet här. Vi tvungen att omforma våra lagar efter EUs lagar. Slaveriet har startat. Här vill man alltså skapa ett super-EU med en president som har oinskränkt makt. Ta nu och läs Daniels bokens sjunde kapitel. Exakt kommer ur Europa. Och jag läste om igår om Wilkersons profetia. Ni känner väl till finanskrisen som har startat. Den kommer inte få något slut för en antikrist kliver fram, skriver Wilkerson. Och då kommer det en fruktan när han tar tag i taktpinnen. Ja, ni märker ju vart det återgår va. De kontrollerar banker nu. De kontrollerar snart. Ska de gå ännu längre? Man ska kontrollera vad som köps och säljs. Och sen ska du få ett litet kvitto på det genom ett märke, står det. Att du är lojal emot denne man då, som kommer med det här förslagen. Men Bibeln säger att om vi tar detta märke och gör oss ett med den här mannens vision, som troligen är New Age-visionen, då kommer vi inte till himlen. Utan det gäller att stå fast nu och söka Herren så vi får kraft av honom och kunna undfly allt det som ska komma, står och stå rak inför människosonen.
Men vi kan inte vara med på själva det svåraste, det står det tydligt
av Bibeln. Visa mig det bibelstället sen, Eivor.
Ja, du kan läsa det. Jag har nyss läst i Jesus.
Ja. Det är underbart att du tror så. Jag hoppas verkligen att det är så alltså. Men jag kan inte se det klart i Bibeln faktiskt.
Vi ska ryckas upp före.
Jaha,
men det står att vi ska vara tillsammans. När han kommer ska alla vara med honom.
Men antikrist kommer först, står det. Vi tar diskussioner efteråt. Nu är det så här att nu är Vatikanen nere i Libanon, va? Och mjukar upp marken. För nu tror man att religionen ska kunna skapa fred. Och min bibel säger att det ska dyka upp en kille som kallas för den falske profeten. I islam och katolska kyrkan har mycket gemensamt med Maria, faktiskt. Och det verkar som om det här skulle funka. Man tar emot honom i arabländer. Tack vare allt de har gemensamt. Så vill jag läsa till slut. Jag vill citera Sven Reichman igen. Underbar bibellärare. Han säger så här. Vad är mörker och vad är ljus i Bibeln? Ja, det kan man undra. Jo, mörker står för makt och förkastelse. Ljus står för nåd och ödmjukhet. Ni kommer ihåg vad jag sa förut, vilka som skulle slippa. Men ni syskon lever i ljuset och inte i mörkret. Tänk efter lite. Vilket håll går den stora fåran i kristenheten åt? Vi är bäst. Vi kan, vi har visionerna, vi har kraften, vi har resurserna. Det är bara att ordna på. Eller bedöm själva. Jag dömer ingen, jag bara säger. Eller? Förr i tiden låg man på knä och ropade till Gud och grät och ja, det är lite skillnad. Men Bibeln säger att det ska vara så här strax innan han kommer. Precis så här ska det vara. Man ska ha ett sken av Guds fruktan, men man vill inte veta av dess kraft, som är ödmjukhet. Jag ska bara ta ett bibelord. Sefania 2 och 3. Det här är profetiskt till alla som kristna. Och det talar för sig själv. Sök Herren, ni alla ödmjuka i landet. Ni som gör vad han befaller. Sök rättfärdighet. Sök ödmjukhet. Ljus. Ljus. Kanske blir ni beskyddade på Herrens vredes dag. Men ni syskon lever i ljuset och icke i mörkret. Herren vill alltså inte att vreden ska drabba dem som lever i ljuset. Eller hur? Sök ödmjukhet. Det står alltid när vi ber i Bibeln, så står det ordet aiteo. När Herren ber står det erotao. Skillnaden mellan de två är att Herren säger till och vi ber som utfattiga tiggare inför en som är god. Det betyder de grekiska orden. Men nu verkar det som om vi har vänt på det där. Och vi befaller och vi
driver ut och vi fixar det ena och vi fixar det andra. Vi har tagit över firman. Sök ödmjukhet. Kan hända eller kanske Herren beskärmar oss på den där dagen. I Jesu namn slutar jag nu. Amen.